Nej, Jesus han närmade sig staden Jerusalem en gång. Och då så brast han i gråt över staden när han såg den. Och han sa dessa ord. Han sa: "Tänk om du idag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon." Frid är någonting som alla människor söker. Frid i själen, rättare sagt. Jesus grät över de som inte ville ta emot det. Och det var inte för att han inte hade berättat det för dem. För han sa faktiskt i Matteus 11 tidigare så hade han berättat hur de skulle få den här friden. Han sa: "Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar." Varje människa söker det här, men hur ska vi få den här friden? Jesus sa: "Om ni bara visste hur ni kunde få den, vi ska komma till Jesus", är svaret som han ger oss. Men låt oss göra det lite mer praktiskt. Jag skulle vilja nämna, eller för att kunna förstå hur vi får den här friden, så behöver vi också förstå de saker som tar bort den här friden ifrån oss. Och jag vill betona fem stycken saker som stjäl den här friden ifrån oss, och sen fem stycken lösningar som Jesus vill ge till oss för att vi ska kunna få den här friden som övergår allt förstånd. Den första saken som hindrar oss från att uppleva den här friden är synd. I Jesaja 48 och vers 22 så står det att det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren. Det finns ingen frid för de ogudaktiga. De som lever ett liv i synd kan inte finna frid. Varför? Jo, för att skulden tynger ner. Den tyngsta bördan som någon kan bära är syndens börda. Om ni minns Jesus när han botade den här lame mannen. Så vad sa han först innan han botade honom? Som kom ner genom taket. "Dina synder är förlåtna." Varför? Jag tror att den här mannen, en av orsakerna till varför han led, var på grund av att han bar på syndens börda. Och det visade sig fysiskt i hans liv. Många gånger glömmer man bort det här i sjukvården. Man tar inte hand om de andliga problemen först. Men Jesus gjorde det. Och han vill ge oss verklig frid, djup frid. Hur ska vi få bli av med syndens skuld och syndens börda? Romarbrevet 5 och vers 1 säger: "Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus." Att förklaras rättfärdig av tro, det är lösningen. Rättfärdiggörelsen. Jesus säger: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, jag ska ge er vila." Att många människor, de tänker: "Hur ska jag kunna få det här? Vad ska jag göra?" Man försöker arbeta sig själv till att bli god nog inför Gud. En person som jag studerar med i Sverige nu, han hade tänkt sig att, han berättade att jag kände att jag ville först bli av med vissa av mina synder innan jag kunde komma till Gud. Bli god nog för Gud. Och jag förklarade för honom att det går inte. Du måste komma till Gud som du är. Du måste lämna dig till honom. Endast han kan göra dig god. Och det är vad rättfärdiggörelsen handlar om. Det handlar om att tro på att Gud förlåter mig. Jesus har burit syndens börda för oss. Någon kanske säger att okej, jag tror att Jesus har förlåtit mig mina synder. Men jag känner inte den här friden. Jag känner fortfarande skulden eller skammen eller vad det nu än kan vara. Hur ska jag kunna få den? Ja, vi får den när vi tror på att det är sant. Det står i 1 Johannes 1:9 att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om du tror det, om du har kommit till Gud och bekänt dina synder och du tror att han har förlåtit dig dina synder så blir det en verklighet. Det är sant. Vänta inte tills du känner dig förlåten. Utan tro det därför att Gud har sagt det. Om du greppar det här, då kan du verkligen få uppleva friden som det står om i Romarbrevet. Friden med Gud. Det är verkligt. Du kanske säger, nej men jag kanske inte bad tillräckligt bra. Jag kanske inte har ångrat mig tillräckligt djupt. Nej, låt de där sakerna försvinna från dina tankar. Kom till Gud, bekänn dina synder, överlämna dig till honom och tro att du är förlåten, att du är född på nytt. Då kan vi vila i Jesus rättfärdighet. Den andra saken som tar bort den här friden är oro för framtiden. I Lukas evangeliet kapitel 8 och vers 14 så har Jesus just berättat den här liknelsen om sådden. Han talar om den säd som föll bland tistlarna. Och han förklarar att det är de som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Bekymmer och oro för framtiden är någonting som kan stjäla den här friden. I Matteus 6 så ger Jesus orden i bergspredikan. Han säger, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himmelens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Ändå föder er himmelska fader dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Oro löser aldrig problem, har ni tänkt på det? Vi oroar oss för vad kommer hända? Tänk om det här händer. Tänk om det går så där. Men aldrig någonsin så har oron faktiskt löst det här problemet. Det har endast orsakat att vi mår sämre i förberedelse inför det. Även ifall det skulle inträffa. Men Jesus säger, oroa er inte över det här. Han säger, så lite tro ni har. Titta på himmelens fåglar, titta på gräset. De får mat, de får kläder. Gud har inte lovat oss allt vi vill ha nödvändigtvis, men han har lovat oss allt vi behöver. Och det borde räcka, eller hur? Jesus säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen, den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Lösningen för det här är att lita på Guds omsorg. Säger, er himmelske fader vet redan att ni behöver allt det här. Kom till Jesus. Jesus inbjuder oss. Kom till mig, alla som bär på tunga bördor. Och lämna bördorna där. Gud, när saker och ting verkar alldeles för överväldigande och vi har ingen aning om utvägen, så blir vi rädda och tänker, kanske har Gud ramlat av sin tron. Kanske har han inte koll på läget. Kanske händer det här helt oförberett för Gud och Gud tänker, oj, vad händer nu? Nej, men det är inte så, eller hur? Han har koll, även ifall vi har svårigheter. Jag talar också för en egen erfarenhet. Jag har inte haft en lön på många månader. Men än så länge har jag inte lidit. Jag har inte behövt gå hungrig en enda dag. Gud kommer att ordna och ta hand om oss, om vi vågar lita på det. Det var en man en gång som i östern som hade en häst. Och den här hästen sprang bort. Och hans granne kom och sa till den här mannen att vilken otur du hade att den här hästen sprang bort. Mannen svarade, vad vet jag om tur och otur. Dagen därpå så kom den här hästen tillbaka. Och då hade han med sig 20 vildhästar som kom dit. Och grannen kom tillbaka och sa, vilken tur du hade som hade en häst som sprang bort. För nu kom han tillbaka med 20 andra hästar. Och mannen sa, vad vet jag om tur och otur. Dagen därpå så satt den här mannens son upp på en av de här hästarna och skulle tämja dem. Men han ramlade av, han bröt foten. Och grannen kom och han sa, vilken otur du hade som hade en häst som sprang bort. Och sen kom de här 20 tillbaka, för att nu när han skulle tämja den så bröt han ju benet. Och den här mannen sa, vad vet jag om tur och otur. Dagen därpå så kom ett rövarband in i byn. Och de letade efter unga rekryter till sitt gäng. Och när de sprang in dit så hittade de den här mannens son och de såg att han har ju brutit benet. Så han duger ju inte till någonting och de lämnade honom och sprang iväg. Och den här grannen kom och sa, vilken tur du hade att den här sonen bröt benet. Den här berättelsen illustrerar hur begränsat vårt synsätt är. Om bara en sån kort händelse kunde visa att vi vet inte riktigt vad som är bäst. Så vad får oss att tro att vi vet vad som är bäst i livets svårigheter? Vi tror att vi vet att det här är det som Gud borde göra. Men vad vet vi egentligen om det? Om vad som är det goda eller det som är något som inte är bra? Vågar vi lita på Guds ledning och Guds omsorg? Den tredje saken som tar den här friden ifrån oss är rädsla för döden. Hebreerbrevet 2 och 15 talar om alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det finns människor som fruktar för döden och det beskrivs som ett slaveri. Att vara rädd. Det har lite med oro för framtiden att göra. Men det kan vara att man är rädd att någonting ska hända som är riktigt, riktigt allvarligt. Vi hade terrorattentaten i Paris, vilket visar att sånt här kan hända nästan överallt. Tänk, vad kommer det härnäst att hända? Och om vi inte klarar, om det kanske inte är terrorattentat, så kanske det är någon annan olycka som är framme. Kanske när jag flyger i flygplanet så kommer flygplanet att störta. Kanske är jag ute och kör bil och sen kommer någon och kör in i mig. Mycket kan hända, eller hur? Och många är förslavade i det här. De är rädda och oroliga. Och de har inte friden som Jesus vill ge. Jesus säger, kom till mig. Nyckeln till det här finner vi, tror jag, i Lukas 17. Hur ska vi bli befriade från fruktan ifrån döden? Lukas 17 och vers 33. Där säger Jesus, den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska bevara det. Andra ställen säger, den som mister sitt liv för mig och evangeliets skull ska vinna det. Om vi lever våra liv för att försöka bevara våra liv, så kommer det vara ett slaveri. Men om vi överlämnar vårt liv till Gud, till Jesus, vi säger Gud, om jag lever eller dör, det är upp till dig. Då kan vi äga frid, även i dödshot. Det var en kristen kvinna som befann sig ombord på en ångbåt mitt i en storm. Och passagerarna här på den här båten, de fruktade för sitt liv och de var livrädda. Och de tänkte, nu kommer vi att dö. Men den här kristna kvinnan, hon hade en frid som övergick de här personernas förstånd. Hon verkade inte alls rädd för det som hände. Och en av kvinnorna kom till den här kristna damen och sa, varför är du inte rädd? Förstår du inte att vi kan dö när som helst? Och den här kristna kvinnan sa att, jo, jag förstår att det är så. Men jag har satt mitt hopp till Kristus. Och om mitt arbete är färdigt så kan jag lika gärna ligga på havets botten som någon annanstans. Men om mitt arbete inte är färdigt så kan inga vågor i havet dränka mig. Vilken tro. Hon hade lämnat sitt liv till Kristus. Om hon levde eller dog, egentligen kvittade det för henne. Hon hade friden, hon hade tryggheten. Kom till mig, alla ni som bär på tunga bördor, och ni ska få ro för era själar. Den fjärde saken som tar bort frid är överarbete. Vi känner till berättelsen om Marta och Maria, eller hur? Och Jesus sa att det är att Maria i den situationen hade valt det bästa. Även om Jesus och hela Bibeln uppmuntrar till aktivitet, så tog även han och hans lärjungar ledigt ibland. Vi läser i Markus kapitel 6, vers 31 till 32. Han sa det till dem, kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Så for de i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Ibland är det vår plikt att vila. Inte alltid. Men precis som mycket av andra saker som vi ser i vårt liv är en balans mellan ansträngning och vila, så önskar Gud att vårt liv också ska vara. Tänk på hjärtat till exempel. Det slår, men om det hela tiden var spänt så skulle det inte göra någon nytta. Utan det måste slappna av och sen spännas igen. Slappna av och spännas igen. Och jag tror att vi kan lära oss ifrån det. Att det är så våra liv också behöver vara. En balans mellan arbete och vila. Vi kanske tänker att det finns så mycket att göra. Men faktum är, om vi finner den rätta balansen, så får vi mer gjort än om vi anstränger oss för mycket. Men det leder mig också till den sista punkten, och det är en annan sak som stjäl frid. Det är inaktivitet. Matteus 11, den här texten som vi läste. Vad stod det egentligen där? Det finns ett villkor till den här vilan. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Vilka är det han vill ge vila? Det är inte de som sitter och vilar redan, eller hur? Det är de som arbetar och kanske bär på tunga bördor. Det är de som löftet gäller. Ta på er mitt ok, säger han. Vad är ett ok för någonting? Det var ett arbetsredskap som oxarna hade för att kunna dra saker och ting. Vi ska inte bära världens ok. Vi ska inte försöka leva upp till världens standard. Men vi ska följa Kristus ok. Och han säger, det är inte tungt. Min börda är lätt, säger han. Och mitt ok är milt. Då ska ni finna ro för era själar. Det är genom aktiv tjänst på ett balanserat sätt för Herren som vi kan finna sann ro för våra själar. Jesus inbjuder oss. Ta på er mitt ok och lära mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Om vi hade Jesus längtar efter att vi ska komma till honom. Att vi ska lämna våra bördor inför hans fötter. Och vad säger ni? Ska vi göra det? Önskar vi att lämna dem? Kanske finns det någon själ här som bär på någon tung börda och som önskar att komma till Jesus just nu. Han längtar efter att få lyfta av oss den här bördan och att ge oss den frid som övergår allt förstånd. Är det någon här som vill säga, jag vill göra det just nu? Ska vi be i så fall? Herre, vi vill komma till dig. Precis som vi är. Vi vill ta emot den friden som du vill ge oss. Hjälp oss att ha tro på att du förlåter oss våra synder. Att du renar oss ifrån all orättfärdighet. Herre, vi ber att du ska befria oss ifrån oro inför framtiden. Vi ber att du ska befria oss ifrån rädsla för döden. Jag ber att du ska befria oss ifrån överarbete, men också inaktivitet. Hjälp oss att finna den balansen som du önskar att vi ska ha. Och vi tackar dig för att vi därigenom kan göra anspråk på dina löften. Vi ber i Jesu Kristi namn. Låt alla säga. Amen.